Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Krull och kriminell.
Hur fan kan du se vad du har skrivit där?
Otrevligt sagt.
Otroligt.
Det är väl kanske inte helt jättetydligt. Men det funkar.
Mm. I huvudsaken.
Sitter hemma hos Patrik på Låsio idag en medelålders man på 40 plus som för 20 år sedan bytte bana och riktning i livet. Då, sliten och ärrad efter ett decennium av hårt leverne och tung kriminalitet som han klev in i, bara 12 år gammal. Det var då gänget han börjat hänga med fått i uppdrag att rensa upp ett gammalt industriområde.
Det är det gamla Lugnet som nu är det Hammarby Sjöstad. Man har massa stora plåtbaracker eller man säger plåtbyggnader stora. Och då var det mycket pundar där inne som röjde. Då var någon av ägarna till de här stora lokalerna som anlitade den här stora killen från det här gänget som jag hamnade i som 11-åring. Och så kom man in en dag och sa, du, ni följer med, jag behöver med, jag ska ner och göra ett jobb ner i Lugnet. Så vi följde med, det var jag och sen en kille som var kanske 16-17. Han var väl 25 då, den här killen. Så åkte jag ner och så gick han in med den andra killen och sa, du står här utanför och håller vakt. Och så fick jag en kniv i handen. Om någon kommer så se till att de håller sig borta. Så jag stod bara med kniven. Och så gick de in och sen brakade loss där inne. De hittade två pundare och så kom en utspringande. Och inträffade också en, som jag säger, olycka då. Han sprang in i kniven som jag höll i. Så att han fick den i magen. Så att det var min första, som jag ser, riktiga upplevelse in i den kriminella världen på riktigt, så att säga.
Men du, 12 år med en liten viss omskrivning i sig.
Mm.
Han sprang in i kniven.
Ja.
Som 12-åring. Hur fan funkar det? Hur färgas man av det?
Det var jobbigt. Alltså, jag... av honom och när jag kom tillbaka i gänget så var det ju beröm och så här häftigt och hit och dit. Men jag själv gick och spydde när ingen såg. Så jag mådde ju skitdåligt. Det levde med mig ganska länge, men jag tänkte inte, utan det som hände var att jag började dricka och använda mer droger. Och då bleknade det, så att säga. Sen blev det ju en vardag för mig.
Men de var ändå runt 20, kan vi väl säga då, i gänget. Vad har de för nytta av dig som 12-åring?
Ja, men det var ju alltid från... Så jag tror inte man... Då var det inte något så här uträknat att man ska använda yngre eller något, utan det var mer naturligt. Så där. Det var en kille som också hade... jobbiga hemmaförhållanden som inte kände sig trygg där utan sökte sig till det här utanförskapet. Och vi blev ju som en egen familj. Så det var en jättefin gemenskap i gänget bland alla de här killarna. Och så att det blev ju som mitt andra hem. Men det var ju att man skulle snatta, ge inbrott, hålla utkik, stå vakt. Det var mycket stå vakt.
Men blir du då den lilla maskotten, eller blir det att du ska bevisa för dem att vara lite värre, eller hur funkar det?
Ja, men både och. Alltså, första 2-3 åren fick jag också stryka de äldre gängmedlemmarna i gänget när de höll på fyllan och sådana grejer. Men det, då sa man, ja, men det är bara för att du ska bli tuff och kunna ta emot. Och sen så började jag komma in, och sen så började jag, från när jag då var 11, så fick jag nya, så att säga, förebilder. För det hade ju hänt så att jag hamnade utanför skolan, kom bort från mina barndomskamrater, fick inte vara med, hamnade i liten grupp och sådana saker. Sen fick jag inte vara med på idrotten på fritiden. Så att jag hamnade i ett utanförskap och sökte mig då till det här gänget som hade en öppen dörr in, så att säga. Från jag var 12-13 så fick jag ju nya förebilder, de här äldre killarna. Och speciellt så var det alltid för helgen så dök det upp en sån här fet BMW eller Mercedes utanför gänglokalen. Och då kom det ut snubbar i 25-35 års åldern med schyssta kläder, feta gullhalsband och mycket pengar. Och de kom in i gänglokalen och snackade med gängledarna. Vi hade två stycken som var utsedda som gängledare som var i 18-20 års åldern, de två. Och de fick ju knarka, de här äldre snubbarna, de här, så att säga, som var riktiga gangster. Så att säga. Vi var ju med i förortsbusar. Och då tänkte jag ändå, jag vill bli som dem. Och då började jag, så att säga, ja, då hade jag målet inriktat på att bli gängledare först i gänget, så att jag blir den man kontaktar. Och det blev jag redan vid 14-15 års ålder där, så tog jag över. Det blev ju också så att vissa fastnade i ett missbruk. För att jag varit fostrad som att du blir inte knarkare förrän du tar sprutor, speciellt heroin, då är du körd, du får inte vara med i gänget för du blir godbög och allting. Men ta amfetamin, kokain, ecstasy och röka och supa, det är okej. Men inte ta sprutor. Och en av mina gängledare började hålla på med heroin och började spruta. Och då slog jag på honom i internt bråk och sen så blev han en pundare och försvann. Och då blev jag naturligt en av nya gängledarna. Och sen var jag inne i rulljans.
När jag själv gick i plugget och man var ungdom, de problemen man idag kommer ihåg, det var ju att ta sig upp på morgonen till plugget, ducka för ett oförberett prov eller liknande. Hur såg en vardag ut för dig då? Runt 12 och 13 och uppåt.
Ja, då hade jag i princip slutat skolan tills polisen kom och hämtade. Jag körde mig till skolan för det var något som var till skolplikt. Jag började tyvärr istället se skolan då, i högstadiet började jag se det som en marknad för häleri och drogförsäljning och utlagning av alkohol. Så att skolan blev istället för mig en plats att göra pengar på. Så att, jag var lite den här partykillen, man skrev upp så jag gick och tog beställningar. För det här låg bredvid Nacka gymnasium, Ekliden som jag gick i. Och eftersom jag hade då äldre som kunde köpa ut så tog jag bara beställningar, så höll jag på lite extra, så tjänade jag pengar på det. Så kom jag med bilar och bagageluckan och så bara delade ut för helgerna. Och det gjorde också att, som jag hade varit ett tag och mitt gäng, eller de äldre gänget innan, var väldigt fruktade och folk var väldigt rädda för det gänget. Men jag märkte att det var dåligt för affärerna, för det var ingen som vågade se till mig och köpa knark eller alkohol och så vidare. Så att jag hade ju en sån här, jag slog de som mobbade folk, jag hjälpte förståndshandikappade, det fanns en hel klass med så här utvecklingsstörda barn och det. De tog jag i försvar när de blev mobbade och sådana saker. Så att jag blev lite så här, the bad guy men ändå good guy. Det var ju till och med en mamma som ringde hem till min mamma, jag var då 15 år, och berättade att hennes son hade varit mobbad och misshandlad under väldigt många år i skolan. Han gick då i 7:an, han gick i 9:an och... så frågade om hon kunde få prata med mig, och så ringde upp henne sen när jag kom hem. Så berättade hon att hennes son hade varit mobbad och misshandlad. Det hade gått så långt att hennes son hade självmordstankar. Så frågade mig om jag kunde hjälpa honom. Och då, på något sätt så jag hittade en roll där jag ändå fick uppmärksamhet och blev bekräftad.
Men det var ju en form av förtäckt torpedbeställning.
Ja, det var min första torpedjobb.
Beställningsjobben som indrivare, torped och försäljningen av knark och vapen börjar ta ordentlig fart, liksom högen av polisens utredningar om honom. Så mycket att Patrik under en rättegång, misstänkt för mordförsök, klassades och stämplades av både rättspsykläkaren och åklagaren som obotlig.
Och de hade ju följt mig och varit med i rättegångar och saker och ting. Och när jag var, eller var 18-19 så var de med på en rättegång, och då sa de att om vi fick bestämma så skulle Patrik är obotlig, han är livsfarlig. Vi fick bara låsa in och kasta bort nyckeln. Det var deras rekommendation till rätten. Så att det var ju... Just då kändes det väl sådär, fan, jag var redan inne i skiten. Så det var ganska bra för mitt rykte att få den bekräftelsen. Så det gjorde att jag steg ganska snabbt i den undre världen. Och Ja, så att, men sen efteråt så var det en del jobb så här obotlig. Ja.
Just att få en sån här typ stämpel, hur tror du att det påverkar det? Alltså nu fick du ju, som du säger då, det var bra för varumärket. Ja. Men om man går på djupet lite mer.
Ja. Nej, det är klart att det sabbar. Det kom redan när jag var 16. Som jag var ju första i svensk modern tid som blev dömd till fängelse som 16-åring, som minderårig. Och det var ju så där att det var på något sätt som att då gav alla upp. Alltså SOS, skolan, det fanns ingen som, det bara så här, men det är kört. Mm. Och då kom det så här rykte redan från dagispersonal. Jo, vi visste att han skulle hamna i fängelse. Ja, vi visste att han skulle gå till helvete. Och så här. Det hörde jag i rykten om. Och det, ja, men fuck dem då. Då kör jag mitt race, då skiter jag. Och det var ju beviset som jag fick vara med i skolan. Jag hamnade i en liten grupp, jag hade problem med språket. Jag är morsa från Finland, farsa från Italien. Jag kunde inte ens de språken, jag kunde inte ens svenska. Det var bara pannkaka och allting. Så att jag hade svårt att uttrycka mig, kommunicera. Så mitt sätt att uttrycka mig och kommunicera var genom att slåss. Det var det jag blev duktig på.
Vad hade man kunnat göra, tänker du, idag?
Idag vet man att man hade bett min mamma prata finska med mig och min pappa prata italienska med mig. Så hade jag fått lärt mig rätt svenska i skolan. Sen tror jag också att se mig för den jag var. Att okej, jag kanske inte platsar in i att sitta still på en skolbänk, utan jag hade mycket energi, jag hade en orolig själ. Men då får möjlighet att få utlopp för det. Det visade sig sen i 37 års ålder, så fick jag ju diagnosen ADHD. Men det visade sig också att jag var otroligt företagsam. Jag var ju redan 18 år, jag hade min egen nattklubb med juggemaffian. Och jag var inte ens jugge. Så att jag var ju väldigt målinriktad, så jag lyckades ju näsla mig in och var väldigt företagsam. Och det var jag under hela min kriminella period redan som ung. Jag började ju ta reda på kabel-tv, okej, hur funkar det? Då gick man ju och böt kanalerna i så här soprummet nere i portarna. Så fixade jag huvudnyckeln med ett inbrott och så sålde jag det. Ja, men du får full alla kanaler, så ger mig 500. Och så jag höll på. Så att jag var, och då var jag bara 15-16.
Man pratar om statuera exempel. Är det något du har behövt göra någon? Kan du berätta?
Alltså för mig själv så var det ju att se till att ingen, om jag förstår det rätt med din fråga. Så jag, i början av min kriminella karriär när jag var 15, 16, 17, 18 så var jag extremt sjuka beteenden och idéer jag kom på. Så jag höll på med så här skenavrättningar mot folk som var med i mitt gäng eller var, sålde knark åt mig. Eller jag hade ett helt akvarium, ett stort så här 500 liters akvarium med 4 pirajer i. Som jag hotade med att stoppa i händerna och det fanns här rykten. Fast egentligen var de där pirajerna skiträdda för händerna, men det visste inte folk, utan jag höll på att skrämma dem. Och så det, jag statuserade ett exempel på att golar man någonting, då råkar man riktigt illa ut och sådana saker. Men jag har ju senare år tänkt att, nej. Ja, det har jag haft dåligt samvete, för det var många som blev riktigt. Alltså, jag tog fram min, jag hade en Beretta 9mm som jag höll på med och så. Eller på sköt, fast jag klickade. Ja, du vet. Sjuka jävla grejer var på mig. Och det var ju, i min värld var ett statusiga exempel. Att folk ska veta att här gidrar man inte med, utan då smäller det.
Vad var mest effektivt?
Skenavrättningarna med puffrarna, det var. Pirajerna var inte så jättelyckat. De var ganska vackra att kolla på.
Men är det inte så att efter x antal sådana här skenavrättningar, någon gång måste man ju göra något? Annars blir det ju till slut luft.
Ja, men det är klart att folk, jag gjorde ju saker, det hände.
Tystnad.
Tystnad.
Jag förstår. Det här med indrivning, uppskydd och torped och allt. Man pratar om olika benämningar. Vad skiljer de åt?
Alltså, torped och indrivning, jag tycker inte det är någon större skillnad. Det är ungefär samma sak. Alltså, torped kan man mer, om man ska hårdare, det är mer att då går det ut och så knockar det eller gör någon ordentligt illa för att markera. Men det är en indrivare, eller jag gjorde både och, men då var det mer mycket research. Alltså det, om det var en skuld på 200 000 och så får du 30% av det, då måste du se till att det finns 200 000 och casha, för du kan ju inte hota och slå någon som inte har pengar. Så det var mycket förarbete. Många tror att man bara åkte, ja, ge mig pengar så går de pengar. Nej, du måste ju kolla, finns det pengar? Har ni en flicka som kanske har pengar? Eller har någon familj som har pengar? Så det var ganska mycket jobb, i alla fall i de jobben jag var inblandad i, så var det inte bara gå och dunka någon och få pengar. Jag kan säga kanske en av 10 lyckades man få pengar då. Det fanns inte pengar, man. De var så pass trasiga, eller hade ingenting.
Men då räcker du säga, jag har inga pengar, slut.
Nej, fast du kollar ju upp det. Har du bilar, har du fastigheter och Men det är det med det krävs en del researcharbete också.
Hur funkar ett sånt här möte? När du sätter dig ner med någon och säger att jag har fått en skuld som jag ska hämta hem.
Ja, men det är inget problem. Då får du pengarna.
Så alltså, finns det någon, har man någon...
Jag gjorde ju flest inneshjobb till den här juggesnubben och han hade ju utlånade pengar till en massa restaurangägare. Mm. Så att det var väldigt inneshat på en viss bransch som jag höll på med. Så att när de gjorde vinst så då fanns det ju pengar att hämta. Så då samlade de och då gick jag bara dit och hämtade pengar av dem och gick och lämnade till den här snubben. Så att han hade ju en svart utlåningsverksamhet då. Så att restauranger som höll på att gå i konken och så vidare, då gick han in och dunkade in ett par 100 000 mot en ränta.
Hade du något speciellt sätt? En stil?
Ja, jag var ju ganska bufflig och sådär. Men alltså, samtidigt så tror jag att jag uppfattades nog mer som... vad jag hörde sen när vi gjorde research, när vi skrev boken Gidra inte, så var många som sa, men du var ändå ganska omtyckt även av de som skulle betala till dig. För du hade ett sånt approach att man kände alltid att det fanns en väg ut. För vissa kunde komma, andra gäng som började dyka upp, de var så extremt våldsamma och otaktiska så att människor blev rädda och flydde eller anmälde dem eller bara cashade de hade. Och då fanns det inget utrymme för att, så att säga, jag var nog lite mer... hade fingertoppskänsla så där, som tror att gjorde att det gick bättre. Jag var ju ganska inskolad av honom, han som jag jobbade med, den här juggen. Och alltså det var inga, det var sen det var några andra fall där jag gjorde indringsjobb. Det var ett nystartat MC-gäng som kom när det började, så var jag med. Där var det bara pannkaka, kaos. Det var inte alls, det var bara slita in folk i bilen, sätta puffra i huvudet och hot. Det var inte alls på samma proffsiga sätt som det var med juggarna. Och det kände jag, där kommer man ju inte bli långvarig, där åker man in eller blir skjuten ganska snabbt. Så att, och sen så tror jag att just när det började bli som störst och vi började, då utbröt ju kriget i forna Jugoslavien. Och då brakade ju hela den kriminella världen här. Det var typ helt pannkaka. Helt plötsligt så människor som vi hade umgås med att började de som jag jobbade med kalla för parasiter och svin. Jag tänkte, förra veckan pussade ni varandra och vi har gjort affärer i flera år. Vad är det här? Ja, men han är jävla det och det och det. Och då visade att de jag jobbade för var serber. Och sen var det ju alla de här etniska grupperna. Och då blev det ju helt kaos. Och helt plötsligt kom det upp killar från fronten som sköt människor för 50 000 innan det kanske kostade 500 000 att knäppa någon. Så det blev ju riktiga vilda västern. Så jag kände bara, nu dags att gå tillbaka till min lilla håla, och då började jag hålla på med knark och lite annat.
Med sin erfarenhet som indriver och torped börjar ett rykte att sprida sig om Patrik, och det dröjer inte länge innan han börjar få uppdrag som så kallad livvakt åt andra kriminella.
Livvakt var att när den här äldre jugge som jag jobbade för var på en del möten, så var jag med och beväpnad och sådana saker för att backa upp honom. Sen så kunde jag få åka på uppdrag till Afrika där jag skulle skydda någon annan som hade hand om hans pengar eller affärer.
Sen berätta, hur går det till? Eller gick till?
De skickade ner, just den gången jag åkte ner till Afrika, då var det någon svensk affärsman som han gjorde affärer med. Då hade de köpt upp flera tusen telefoner från Telia som fyllde sina jävla container och som skickades med båt ner till Gambia. Och massa byggmaterial eller byggutrustning, så här Hilteborg-maskiner och allt möjligt för flera miljoner som åkte ner. Så då skulle jag bara ner och hålla koll på honom, och pengarna och frakten togs emot. Så att,
vi flög ner när båtarna kom in i hamnen, och så var det jag och sen hade jag en kille, Big Mike, nere i Gambia som var min kontaktperson där. Och så bara se till att ingen blev lurad eller rånad på vägen. Mm. Ja, det går till på det sättet. Han var ju boss. Så att jag var ju så att säga boss över mitt gäng, men sen så hade jag ju en boss som var juggemaffian. De var ju tyngst på den tiden i Stockholm. Mm. Yeah. Så att, och det var ju mer en säkerhet för mig som uppbackning då. För det fanns inte de här MC-gängen som det finns idag. Va? Utan då hade du juggemaffian som backade upp det. Så det var ju tyngst man kunde ha då. Och det hade jag ju. Så att det stärkte mig i mina affärer jag höll på med.
Livvakt, det låter ju så här, det är lite glamour och det låter lite tufft och häftigt. Men någonstans känns det ändå som att du skyddar en annan brottsling, så du är inte högst på stegen.
Nej, tvärtom. Inte där.
Men finns det annars hur rangordningen är?
Ja, så jag hade ju mitt gäng som var förortsgänget och den kriminella verksamheten. Och den var ju stor i sig. Jag hade ju väldigt mycket. Jag kommer ihåg när det var knark, de tog in...
27 stycken blev anhållna och allting. Alla golade på varandra, men ingen golade på mig. Och du vet, så jag hade ju en stark. Och där var jag tvungen att vara toppen och hotade. Du vet, jag hade ett rykte om mig där. Men hos Juggemaffian, där var ju bara en underhuggare. Där var ju de tyngre. Alltså väldigt gamla gardet. Och där var det väldigt uppstyrt. För där var det en hel del möte med så riktigt gamla människor som var runt 60-70 och de hade möten och de hade olika där. Men sen vet inte jag exakt hur det var uppe, men jag kan tänka mig att det var lite mer som italienska maffian där.
Jag tänker mer på vad som är, om det finns någon status på de olika sakerna du gör. Så man blev väl någon form av känd för vissa saker?
Ja, alltså jag blev ju känd för extremt duktig på att fightas, men sen var jag också extremt kall när jag gjorde uppdrag. Men så gjorde jag ju en rymning från en riktigt tung jugge som var internationell maffia i ett fängelse i en storstad i Sverige. Som han hade suttit, tror jag, 8 år i Österrike, sen hade han 8 år i Sverige eller någonting. Och där gjorde jag en rymning med honom.
Vadå gjorde en rymning? Det låter ju för fan som att ta bussen.
Nej, det var ett jävla jobb. Alltså, det var en planering som tog ett år ungefär.
Vad hände?
Men vi gjorde, alltså jag tillsammans med 2 av de här juggarna, och sen så handlade det om att muta en inne på kåken och sen förbereda flykten, förbereda helikopter och båt, och det var ju en tung internationell maffiasnubbe.
Kort berätta, det låter ju lite som inledningen till en film.
Ja, faktiskt. Men sen så handlade det om att hålla det väldigt tajt, så att vi var bara en stjärna på 4 stycken som egentligen visste om det, sen några i utlandet då i Jugoslavien. Ja, den lyckades. Bra rymning. Så jag stod utanför min gammal Volvo och han kom ur muren och ner och hoppade ner och in i bilen. Och jag var ju bara 19 bast och skitstressad, för jag visste vem han var. Och han var så här glad, han började pussa mig i bilen. Jag bara, vänta nu, vi har inte ens kommit från parkeringen från kåken. Och så åkte jag och så fixade med pengar och nya kläder och sen så över till en annan bil och sen ner mot Helsingborg, och där var en helikopter, så tog han över till Danmark.
Jag tycker vi fattar, du tappar några spel.
Nej, men det
går
väldigt enkelt. Det gick fort och allting. Och på 2 dagar var han nere i Serbien, klar, och då fick vi besked. Och jag skulle ju få också pengar därifrån, och sen såg det var efterlyst väldigt mycket på tv. Det var ju så här typ 3 månader senare som han, vi har heta spåret, han finns i Malmö och bla bla bla. Jag bara, what? Du vet, han är redan där. Och den grejen, för att han var ju på 2 dagar var han tillbaks där han en gång hade suttit för. Jag tror han var samlagt in i 12 år. Och alltså jag hade ju hand om bara den biten som var i Sverige. Och det gjorde att jag steg väldigt högt bland ryktet bland de gamla jugoslaviska maffiagubbarna.
Var det ett uppdrag bara, eller var det en beställning så du fick pengar, eller hur funkar det?
Nej, det var ett... Uppdraget fick han som jag jobbade åt, som var min boss så att säga. Och så fick jag pengar av honom. Sen vet jag inte, han fick nog ganska mycket mer pengar än jag fick. Jag fick nog små potatis. Men det, jag gjorde det inte för pengarna skull. Jag gjorde det för att bevisa min, så att säga, att man kan lita på mig och att jag ställer upp.
Ta oss igenom det kort, bara punkt för punkt i det du kan säga. Vad hände? Det låter ja, alltså, bild... Du tar det till fängelset, vad hände där?
Innan, alltså, där i fängelset ingenting. Då sitter jag på parkeringen och har motorhuven öppen och låtsas stå och mecka. Och sen så går larmet och sen ser han komma och hoppa ner från ena taket ner till det andra. Och så ner ut på parkeringen och så in i min bil. Så det var ingenting. Det var ju mer förarbetet. Det handlar om att jag hade en bil som jag hade fixat och betalat en snubbe för han skulle ha försäkringsbedrägeri, och han fick inte anmäla en stulen, för jag ringde honom och sa att nu kan anmäla en stulen, så att jag hade en grön bil, 2 bilar ner och så vidare. Så att, alltså, sen exakt hur det gick till inne på kåken och vem, det vet inte jag, det höll de andra på med. Så att,
och hur kom han vidare sen då? Du pratade om helikopter.
Ja, de sa att han hade åkt med helikopter över från, de hade plockat honom från Helsingborg över till Danmark.
När du sitter på parkeringen eller står vid din öppna motorhuv, går tankarna, pulsen, hur fan är
det? Den var, pulsen var, och speciellt när larmet gick, för det tog ju kanske, det kändes som en evighet, men det kanske var med 30 sekunder, men pulsen var ju fruktansvärt hög. Och han som kom ut, han var ju skitrutinerad, det märkte jag, han var ju tvärlugn. Han bara, det är lugnt nu, kör inte fort, ta det lugnt. Och jag var ju bara så här, jag ville bara köra som en biltjuv därifrån. Nej, sakta ner. Så att, ja, det var, men det var, det låter enkelt och det var enkelt. Men så kan jag inte säga.
Jag fattar det.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sen så utbryter det här kriget från Jugoslavien och människor börjar bli mördade höger och vänster, och jag märker också att den här gamla juggegardet som jag hamnade i, de började splittras upp, och Jokso och hans gäng började komma mera, och Arkan och de här började ta mer mark, och jag insåg att de är inte de starka längre som jag umgicks med. Och så jag började backa tillbaks, och jag vet att han som jobbade för åkte ner till Serbien. Så det blev ett avbreak där ganska naturligt. Och då gick jag tillbaks till min verksamhet och mer till det som var då var mycket så här illegala rejfester och sådana saker. Där jag kunde förse med mina drogkontakter med narkotika till det. Och jag började också använda mer och mer droger själv. Och sen så jag hade haft en flickvän sen jag var 15. Som när jag kommer hem till vår lägenhet en dag så är det bara tomt där. Då har hon stuckit. Jag kontaktade hennes familj och de säger att hon har flyttat till USA. Jag bara, jag var helt knäckt och beknarkade ännu mer. Så jag vaknade med att röka en joint eller en pipa med hash. Och sen så ta uppåt för att orka. Du vet. Och det blev en negativ spiral. Och så tänkte jag, men jag har rättegången här nu. Jag kommer åka in. Hur ska jag då hålla koll på att jag byggt upp? Jag började känna så inre stress. Och så märkte jag också att jag började få konstiga händelser på nätterna, och så jag kunde känna som jag höll på att kvävas, alltså, som jag idag vet i panikångest, och det började bli mening från mitt missbruk och tidigare hårt levande. Och då kommer han till mig och så säger han så här, ja men jag har ett förslag, om du följer med mig nu, jag har fått ordnat så att du får åka in på behandlingshem. Jag bara, nej men skit i det, jag är en knarkare, du vet sådär, jag har inte, för jag sprutade inte, så jag såg mig inte fortfarande som knarkare, även om han såg mig som en tung missbrukare som han berättade senare, och jag tycker inte om det begreppet, skitsamma. Men då till slut så lockas han sen, ja men följ med mig bara på ett studiebesök till det här behandlingshemmet, för det kommer ändå se bra ut inför din rättegång om du har påbörjat en behandling. Och då såg jag så, ja men det kan ju ligga, jag var alltid så här, what's in it for me, så, ja men det kan ju se bra ut. Så jag åkte till det här behandlingshemmet som låg i Åkersberga och kommer in dit och sitter på ett introduktionsmöte då med hon som drev behandlingshemmet, och hon bara tittade på mig och så började hon berätta, hon bara, upplever du här och här och här och här, och då var det så här biverkningar från mitt missbruk. Jag bara, och hon satte nailade, alltså hon visste precis, hon hade jobbat med det i 25 år, så hon bara, du är på väg in i en haschpsykos, om du inte lägger av. Du behöver behandla, du behöver avgiftas. Så jag blev direkt inlagd där och påbörjade en avgiftning. Och där blev jag kvar fram till rättegången som tog över 3 månader. Så jag hade hunnit bli ganska ren och drogfri. Men jag hade börjat få mycket så här ångest och biverkningar. Det var början till, så att säga, vägen tillbaks. Så att då kände jag att, nu går jag ganska snabbt där, men det var en lång process. Det var ungefär 2,5 år som jag avgiftades och satt inne på behandlingshem.
Vad är jobbigast när du är där? För någonstans där börjar du väl komma till insikt med kanske vem du är och vad du har gjort.
Och då började jag också se, för att människor blev ju mördade och det hände grejer där. Så jag förstod ju att den världen var på väg att rasa, som jag hade sett som skulle... För någonstans så fanns det ju en bild av att vara gangster skulle vara så jävla tufft, ballt och häftigt. För det hade jag ju sett på MTV, fanns ju de här rap-videoserna och du vet, soft och allting. Och jag hade allt det, men jag upplevde aldrig det som man såg på de här videorna. Jag kände aldrig någon harmoni eller någon softhet eller någon lugn. Det var allt den här stressen. Någon annan kriminell, polisen. Det var hela tiden någonting. Kaos. Och pengar så jag köper bara den bilen, den båten. Och så köpte jag det. Jag trodde jag var glad i en timme. Sen så var jag inte glad längre. Sen var jag nästa. Så jag började se att det var bara en falsk illusion. Att det skulle vara tufft, ballt och häftigt. Och som jag hade sett när jag tyckte jag såg de här killarna i 25-30-årsåldern. Med de här feta märsen och pengarna. Och så tänkte jag då när jag satte sen att... Det är bara skit. Det kommer bara leda till fängelse, institution eller död.
Finns det någonting som fortfarande förföljer dig?
Ja, så jag lider ju tyvärr fortfarande av kronisk panikångestattacker då, från att mitt missbruk och...
Nej, jag menar det. Alltså, nu menar jag mer om det finns någonting du idag kanske mår dåligt över. Dåligt samvete om för det du har gjort, utsatt dem för. Eller andra människor menar
jag. Ja, men absolut. Det är ju därför som jag vikt. Alltså, när jag kom till insikt med mitt levande och hur många jag hade skadat och gjort illa. Så beslöt mig då för med att betala tillbaks. Alltså,
det låter som en klyscha, men det funkar så eller?
Ja, men absolut. Men nej, även det är inte lätt så. Jag lider ju fortfarande av det idag. Som jag säger, jag får gå på begravningar där jag vet att jag var den som försåg den här flickans pappa med knark. Eller, och så sitter jag på begravningar. Och, du vet, det är något som jag får leva med resten av mitt liv.
Är det någon som har sagt något?
Ja. Nej, men en tjej bröt ihop och sa det är ditt fel. Hade pappa aldrig träffat dig så hade han levt här. Sådana saker händer ju då och då. Men det...
Jag gissar att då hade du kunnat rinna av dig ganska enkelt. Men idag, hur känns det?
Ja, men eftersom jag är drogfri, då var ju drogerna ett sätt att, så att säga, hantera det dåliga samvetet. All den här vålden och mordförsök och grova misshandlar som jag utsatte folk för, det var ändå människor som var med i leken på något sätt. Det jag kan känna med mer så där ångest, det var ju att jag sålde väldigt mycket knark genom mitt nätverk. Och där var det ju många som inte, så att säga, tillhörde de busarna som fastnade i knarket och dog tidigt. Och nu i dagarna så får jag gå på begravningar där deras barn tittar med ögonen och jag begraver deras pappa tillsammans. Och då det tar i själen på ett annat sätt. Inte de här som jag... För jag var inte sån här som bara gick och slog någon random för att de var fula eller hade fel kläder eller något, utan vi slogs med dem och kriminella som var kriminella. Så det var gäng mot gäng. Så där är jag inte så här... Är man med i leken får man leken tåla där, va? Men det är mer det här med knarket, för där var det som bredd. Va? Det spred sig till... ungdomar som inte egentligen hade problem men som kunde hamna och fastna i det. Det är därför du är hemma hos mig nu. Jag har barnboende här. Alltså hela mitt liv har jag vikt till att hjälpa andra människor. Det är det jag kommer göra så länge jag lever. Jag skulle aldrig kunna sluta och börja med någonting bara för att tjäna pengar. Då skulle jag...
Nej, jag kan säga, vi har ju sett några stycken titta fram här under tiden och jag ser att du inte pappa till någon av dem nästan. Det är blonda, det är mörka och... Med din erfarenhet, vad skulle du säga att andra människor eller föräldrar ska vara observanta med? Alltså så här, när de har barn eller liknande. Så här, vad är tydliga tecken för dig på att det börjar knasa?
Ja, tydliga tecken för mig? Jag kan ju redan gå in på dagis och se vilka det är som är i riskzon.
Hur då?
Ja, genom deras beteende.
Ja, men exempel. Deras,
ja, men de kan bita, slåss, röja, skrika, bli frustrerade på olika sätt. Men sen så tror jag att alltid se... För att... Det kan ju vara så att det händer saker... Nej, det kan ha gått jättebra fram till 12-13. Och sen blir mamma missbrukare eller går in i ett alkoholism eller någonting. Och då kan man säga, men hon har ju haft det jättebra. Nej, men vänta, någonting har ju hänt här. Då måste vi ta det på allvar och inte säga, men det är bara en tonårsfars. Det är ofta det som jag får höra. Men det har gått jättebra och sen är plötsligt här. Och sen så finns det...
Det är inte alltid heller lätt att få raka svar.
Nej!
Frågan, för folk vill ju skydda hemma och isen.
Precis, och barn skyddar alltid sina föräldrar också, ja, på ett sätt... Så där gäller det att vuxenvärlden, jag gör alltid hembesök och gärna oanmälda hembesök för att få reda på sanningen. Och så, men hur kan du göra det? Men det, jag kan be ungen fråga mig så här, men får jag se ditt nya tv-spel hemma? Då har han bjudit hem mig. Det är inte olagligt för mig att gå dit. Så det går om man har lite vilja. Medan SOS och skolan nu, de gör aldrig hembesök längre. Jättesällan. Utan man ska komma till skolan eller man ska komma till SOS-möten. Hur fan ska du veta hur det ser ut hemma hos Bertil eller Lena eller Mohammed?
För det där händer någonstans.
Ja, precis.
Vad känner du, vad är det som har varit svårast? Alltså ta sig förbi.
Om man tog första tiden så var det de snabba pengarna faktiskt. Mm. Låter så konstigt, men i ett samhälle idag så måste du ha pengar. Mm. Även om du, så att säga, vad du än gör så behöver du pengar i det här samhället. Och det var någonting som jag hade svårt med. För jag hade ju byggt upp en del skulder. Jag hade 200-300 000, lite kronofogden och sådär. Så jag fick leva på existensminimum. Och jag hade fått tjej och barnet och du vet. Och till, och det, så det var ganska tufft där. Så då var jag så här, det var jättejobbigt. Och där tror jag att det är många som faller tillbaks. Jag såg ändå en slut, för jag hade inte så mycket skulder. Jag vet att många i min situation kanske hade 500 000, 1 miljon. Mm. Så de såg ju så här, men vad ska jag leva på existensminimum till 82? Då är jag död, men då kan jag lika bara skita i det här och fortsätta. Så det är någonting som också samhället, man ger inte, man säger att man ger en andra chans, men du, så fort du har muckat så kommer du ut och så har du kronofogden, men då kan du inte ta lån, du kan inte ta telefon, du kan inte ta hyra. Så vad har de kvar? Jo, det är kvar in i kriminaliteten igen. Så det är väldigt bortkastade pengar där. Ska man ge en människa en riktigt andra chans, så lägg den där skulden vilande. Men börja med kriminalitet igen, och då lägger vi på den jävla räntan och allting som har gått under de här åren. Förstår, då ger man verkligen en människa en riktig chans. För det, jag är övertygad om, hade jag haft mer skulder så hade jag aldrig kommit ur det.
Ett dilemma. Du blir kontaktad, du som pratar om att man ska ge folk en ytterligare chans och så vidare, hur viktigt det är. Du blir kontaktad av en gammal polare som har panik, vill att du ska hämta honom. Du tar bilen, hämtar honom. Ni sitter i bilen på väg på en liten öde, tom landsväg. Plötsligt ser du något blåljus, ni blir invinkade till sidan. Då säger din polare, i väskan här har jag 10 kilo ladd, en puffra. Du kan inte stanna för polisen, med tanke på din bakgrund. Vad gör du?
Jag stannar inte. Jag skulle aldrig bli rent hoddad, de ska skita i det. De säger bara, Patrik fått återfall, nu är han inne i kriminaliteten igen. Jag är med. Tyvärr. Men jag vet hur samhället fungerar tyvärr, så att jag hade rykt, för att säga oskyldig. Så jag hade inte stannat.
Patrik, dags för snabba korta.
Mm-hmm.
Kort eller cash?
Cash. Faktiskt kort. Fast det är kört, man kommer ju, nu bankerna kommer ju trycka bort alla cash så att man har full kontroll.
Vad är grejen med cash?
Det är levande på något sätt. Kort, alltså jag är lite sådär gammalmodig, sådana här bankerna, internet kraschar och allting här precis står där och ryssarna kommer här och invaderar, vad fan ska det då? Då är det bra att undangömt lite cash.
Hörde jag paranoia?
Det är väl så gammalt skit.
Såklart. Ja. Vad körde du, klämma eller rulle?
Rulle.
Hur många låg det i en rulle?
Nej, men jag brukade ha runt en 10 på mig egentligen.
Gäng eller ensamvarg?
Ensamvarg.
Man pratar ofta om tjuvheder.
Mm.
Vad skulle du säga för dig? Vad är det?
Det låter mer som att Börje, min kollega, de pratar om tjuvheder. Det är så här jättegammalt, jag vet inte. När jag höll på där unga tiden, då fanns det en tjuvheder. Alltså man kunde göra affärer på jättesummor, alltså på 100 000, en lastbil full med mobiltelefoner eller videoapparater. Och det var ingen som blåste den eller rånade eller någonting. Det har ju försvunnit idag. Då gör det ju skitgrejer för småsummor.
När ändrades det?
Jag tror början på 90-talet, mitten på 90-talet.
Vad hände då?
Kom ett gäng upp i Dalarna som fuckade upp hela systemet.
Bög eller god bög?
Bög eller god bög? God bög. Nej, bög. Jag spelar inte. Jag vet.
Fängelse eller vård?
Vård. Klockrent vård är det enda som är lösningen på problemet. Kolla Kanada, kolla norr, alltså andra som jobbar med vård. Det har jätteframgångar. Kolla USA med fängelsevård och straff, det är bara kaos.
Men det kan ju bara vara vid första tillfället, eller? För sen med fängelse måste man ju ändå ha någonstans.
Nej, men du kan ju ha vård i fängelset.
Vid hot, lugn och samlad eller hetsig och arg?
Hetsig och arg. Fast intellektuellt lugn och samlad.
Ja, hur fan får du det att gå ihop då?
Jag vet inte. Jag är lite sådär hetsa temperament, men för mig på den tiden så var ju hetsig, det var ju bästa. Sen så som du säger, de som egentligen var farligast, det var de tysta. Jag hade några sådana som de knäppte bara utan att bry sig. Alltså det var, de var ju, de tyckte jag var läskig, men jag visste att de var mycket farligare än vad jag var.
Livvaktsjobb?
Åt statsministern eller en gängledare?
Ja, statsministern måste vara skittråkigt. Händer ingenting. Bara ett jävla väntande. Och det var det även som livvakt här. Jag tyckte det var jävligt tråkigt när jag åkte och fick konkreta livvaktsjobb. Det var ju bara ett jävla väntande.
Vad är det ni gör? Vad är det du gör? Alltså, så springer du för och öppnar dörrar? Eller vad handlar det om?
Nu är det bara bitch. Det är ju häftigt alls.
Blir man kriminell för att man är dum? Eller blir man dum för att man är kriminell?
Ja, för man blir dum för att man är kriminell.
Vi har en sista grej bara egentligen kvar. Dags för hård på helium.
Hård på helium, okej. Okay. Lite tuff. Och fy fan.
En stor jävla tur.
Ställer, ja exakt. Okay.
Kärleken är framtidens politik och religion. Mitt namn är Patrik Pelosio. Tack för mig. Hej.
Patrik, tack för din tid.
Tack.
Många utav er som har den här bakgrunden, när man någonstans tar bryggan över åt andra hållet och byter bana, då släpper man en bok, man är ute på föreläsning eller man kanske får göra tv och så vidare. Det är nästan som att det blir en lockelse för att ja, sen kunna göra karriär.
Och det är det. Jag får ofta kämpa mot det. Ja, men vadå? Och du också. Det är bara att hålla på, sen lägger jag av och ser en bok och blir miljonär och sådana saker. Men chansen för det är väldigt liten. Alltså, jag har räknat ut, vi har 43 gängmedlemmar i mitt gäng. Av oss 43, jag och tre till som har någorlunda schyssta liv. Flera dött, flera in i missbruk och sitter in och så vidare. Så att oddsen är väldigt liten. Så att det är verkligen som att spela rysk roulette med sitt eget liv.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV.
Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.